Och det här är en något annorlunda sändning från Konflikt. Dagen efter det historiska beskedet att Storbritannien röstat för att lämna EU. Jag heter Linda Thulin. Britternas nej till EU är det mest extrema exemplet på det folkliga missnöje som pyr i stora delar av unionen. Och gårdagen var full av uttalanden från chockade politiker. Vissa varnar för en dominoeffekt. Andra hoppas på en fransk Frexit eller kanske en svensk Svexit. Men oavsett vilket så är de flesta överens om att EU måste förändras. Frågan är av vem och hur? Välkommen till Konflikt. Om den brittiska väckarklockan efter folkomröstningen. Hur ska det växande missnöjet med EU hanteras? Mer union? Mindre rörlighet? Eller ska nationerna återfå sin forna glans? Hör EU-minister Ann Linde, Carl Bildt och röster från höger till vänster om vägval för en utsatt union. Ja, god morgon. I Konflikt idag ska vi alltså fördjupa oss i frågan om hur Europa ska hantera det missnöje med unionen som den brittiska folkomröstningen så tydligt gett uttryck för. Vi har med oss flera gäster den här närmsta timmen för att prata om det här. Lite senare ska vi prata med Liberalernas Birgitta Olsson, Vänsterpartiets Malin Björk, Sverigedemokraternas Johnny Skalin och Socialdemokraternas Marita Ulfskog om deras lösningar. Strax också tidigare utrikesminister Carl Bildt. Men först säger jag välkommen till Ann Linde, Sveriges EU-minister som finns med här i studion. God morgon.
God morgon, god morgon.
Du är precis hemkommen igår från möte med EU och utrikesministrarna i Luxemburg. Hur lät tongångarna där igår?
Det var väldigt allvarligt, det var mycket seriöst. Det fanns en oro för vad som skulle hända nu, men också en mycket klar vilja att EU måste koncentrera sig på att leverera resultat till medborgarna, för att man ser att det är en av anledningarna till missnöjet som har växt. Det fanns också en vilja att man ska få ett ordnat utträde så fort som möjligt från Storbritanniens sida och att det ska vara transparent och öppet.
Hur enade är EU-länderna kring synen på vad som ska göras och hur, det här, hur landet ligger så att säga?
I reaktionerna till Brexit så var det en väldigt enad uppfattning om att det är olyckligt att britterna har valt det, med full respekt naturligtvis för att folket har sagt sitt. Men att EU som sådant blir svagare när ett av de största länderna lämnar.
Men när det då gäller vad som behöver hända härnäst, han är på något sätt berörd i det. Har du någon bild av hur enade ni är där?
Ja, det var ju så att mötet igår handlade ju, dels hade ju bara ministrarna själva. Vi hade en lång lunch på flera timmar och diskuterade utfallet av Brexit och hur det skulle tolkas och vad vi skulle göra och så vidare. Och sen hade vi ju ett större, mer normalt möte för att förbereda det jätteviktiga toppmöte som stats- och regeringscheferna har i Bryssel på tisdag och onsdag. Och där var det ju då sakfrågor som migrationen, jobb och tillväxt, öppenhetsfrågan kommer upp, arbetsprogrammet för nästa år. Mm.
Nu pratas det väldigt mycket om en smittorisk i övriga EU. Hur ser du på den risken?
Jag tror själv inte så mycket på en smittorisk. Däremot så tror jag att populistiska och nationalistiska partier och partier som har väldigt uttalade åsikter om EU, antingen mycket fördjupning av EU eller att lämna EU, de har fått vind i seglen och det tycker jag är väldigt synd. Mm.
Hur kommer det att utvecklas, tror du?
Ja, jag tror att redan nu så har vi redan påbörjat en diskussion av att hur ska man möta den här folkliga missnöjet som finns i många länder. Och då tror jag att svaret på det är framför allt att man måste ha en mycket, mycket tätare dialog mellan politiker och människor som och väljare helt enkelt. Och det går inte, det ser vi nu resultatet av, som man har gjort i Storbritannien i 20 år. Att skylla allting som går dåligt i politiken, även om det inte har någonting att göra med EU, så skyller man på EU. Och att man dessutom inte informerar om vad är det man sysslar med, vilka frågor är det man gör och hur kan människor få inflytande i de frågorna. Och sen så blir man förvånad när det finns ett stort missnöje. Det är ju ganska självklart att det finns ett stort missnöje i sånt fall. Och där tror jag vi måste bli bättre i alla länderna, inklusive i Sverige.
Men nu du pratar om en tätare dialog. Det har ju en av de starkaste kritiken nu handlar om det här att det är ett elitprojekt och att det är folket mot eliten och sådär. Men tätare dialog är ju verkligen ett begrepp som tenderar att bli en klyscha. Vad betyder det i praktiken?
Ja, nu, en sak som är intressant är ju att i Sverige har ju kommunerna och landstingens organisation kommit fram till att det är över 40% av alla beslut som fattas lokalt som har att göra med beslut som fattas i EU. Och det är ju naturligtvis så att hur får du in EU-frågorna mycket tidigare i de lokala beslutsprocesserna. Man ska ju komma ihåg att de allra största delen politiker i Sverige, det är ju inte vi ministrar, utan det är ju de som jobbar lokalt och bestämmer i sina kommuner. Hur kan man få in dem mycket tidigare i processen på hur man tolkar olika EU-beslut, vad man vill att man ska driva för EU-beslut? Det kan ha att göra med allting som till exempel vid offentliga upphandlingar och sådana saker som man vill ha synpunkter på, eller miljöfrågor, eller jobbskaparfrågor och så vidare. Och där finns det ju väldigt mycket synpunkter, inte minst på lokal nivå, om hur man bör ändra på de politiska besluten i EU och hur man bör liksom få saker som stöttar dem i kommunerna och hur man har saker som slår helt fel i kommunerna. Exempelvis. Det tror jag är väldigt viktigt.
Det låter annars som en ganska svår sak att göra när man har en grupp, och jag har att göra med en grupp som är väldigt missnöjd och känner att det här är något som står väldigt långt ifrån oss, och vi vet hur samhällsutvecklingen ser ut, att många människor överhuvudtaget inte konsumerar den här typen av nyheter eller sätter sig in i den här typen av frågor. Alltså det låter väldigt krångligt att lyckas kommunicera på det sättet.
Det är en av anledningarna till att man har misslyckats med det. Det är ju att det inte är lätt. Men det betyder inte att man ska låta bli. Just nu i midsommarhelgen så går remisstiden ut för en intressant utredning som heter EU på hemmaplan. Där man har kommit fram till då att kunskapen och informationen om EU i Sverige i nyckelgrupper som journalister, politiker, myndighetspersoner och så vidare är väldigt, väldigt låg. Och det gör ju naturligtvis att då är det ju lätt att säga att vi får inte göra så här för EU säger nej. Och sen så vet man inte mer. Varför då? Hade vi kunnat påverka det? Går det att göra på något annat sätt? Men kunskapen är för låg för att man ska kunna ha en bra diskussion. Och jag tror att flera av de här förslagen som har kommit, hur man ska kunna både öka möjligheterna att påverka och hur man ska kunna öka diskussionen om vilket EU vi vill ha och ge mer information till de här nyckelgrupperna som är så viktiga. Där kommer vi att ha väldigt nytta av de här förslagen som har kommit.
Tack så mycket EU-minister Ann Linde. Vi ska också säga hej till Carl Bildt, tidigare moderat utrikesminister som idag har flera olika uppdrag. Du är bland annat styrelseledamot i tankesmedjan International Crisis Group med på telefon från Italien. God morgon Carl Bildt.
God morgon, god morgon.
Om vi ska börja med resultatet från igår, hur förvånade du över det?
Ja, förvånad kanske, eller rättare sagt, jag är mindre förvånad än de flesta. Jag har sagt sedan 6 månader tillbaka att det här var kanske det mest sannolika resultatet. Så det är en tragedi både för Storbritannien, främst för Storbritannien, och självfallet för det övriga Europa också. Storbritannien är ju lite av ett specialfall. De har brottats med den här frågan om sin delaktighet i det europeiska samarbetet under mycket lång tid. Och det har funnits en mycket stark anti-europeisk tradition, delvis i den brittiska politiken som vi känner till. Men vi ska inte glömma det att några av landets ledande media har konsekvent, kontinuerligt drivit en hetskampanj mot det europeiska samarbetet. Lögnaktig hetskampanj under mycket lång tid. Och det har satt sina spår.
Men vi hör Ann Linde här säga att hon inte är jätteorolig över smittoeffekterna över Europa. Annars pratades det ju väldigt mycket om det igår. Vad säger du om de riskerna?
Jag är orolig för att detta försvagar det europeiska samarbetet. Vi behöver stå starkare i en värld som har blivit allt mer utmanande och allt mer farlig. Det är väldigt många frågor som vi måste samarbeta mera om för att kunna klara. Vi ser en värld som är mycket mer besvärlig. Vi ser det i flyktingströmmar, vi ser det i rysk aggression. vi ser klimatutmaningar, vi ser ekonomisk omvandling. Då måste vi ha ett starkt europeiskt samarbete. Det är klart att en av de ledande europeiska nationerna nu säger adjö till detta. Och säger nu ska vi bygga murar och sköta oss själva. Så är det någonting som försvagar möjligheterna för oss alla. Det är inte bra.
Det pratas ju ändå om att missnöjet växer på många håll inom EU. Kan du säga någonting om när du ser att det vände och att det förtroendet på något sätt började svikta för EU-projektet?
Ja, ifall du tittar på opinionsundersökningarna, vilket är intressant att göra, så är det här som vi talar med växande missnöje, det är inte så påtagligt som man föreställer sig. Men vad vi såg till exempel när eurokrisen som inte drabbade Sverige, vi klarade väl det sammanhanget, men när den var som kraftigast, då växte missnöjet med den europeiska unionen. Sen ökade förtroendet för den europeiska unionen när man fick uppfattningen att EU klarade faktiskt av eurokrisen. Så tror jag att vi har haft i flyktingkrisen växande missnöje igen. Och detta är ett uttryck delvis för att man förväntar sig europeiska lösningar på ett helt annat sätt. Gå tillbaka 20 år i tiden så förväntade vi oss att EU skulle åstadkomma att det inte var krig i Europa. Ja, det har EU gjort. Det är bra det. Det tar vi för givet. Nu förväntar vi oss plötsligt att europeiska samarbetet ska åstadkomma rätt snabba lösningar på oerhört svåra utmaningar. Det är inte alldeles lätt att leverera det från Europeiska unionens sida. För vi lever i en väsentligt mycket mer komplex och komplicerad värld.
Så hur ska EU göra då för att lyckas med detta någorlunda åtminstone?
Nej, alltså, jag vet inte om EU kan åstadkomma fred med det största under de närmaste 10 åren. För du tar ett konkret exempel på någonting som alldeles uppenbart påverkar den europeiska utvecklingen. Jag tror inte vi klarar av detta. Jag tror att vi får ägna oss åt att försöka hantera problemen.
Ja, men om man ska titta på dem som man faktiskt kan göra någonting åt och där man har någon form av inflytande. Vad finns det för...
Vadå?
Nej, men jag tänker att du tror på EU-projektet naturligtvis. Och om man nu har en situation där fler och fler kanske tappar förtroendet så måste man ju ändå fundera över hur ska vi göra för att möta det växande missnöjet. Då måste det finnas något konkret man kan göra.
Nej, men jag håller med om vad du säger. Men samtidigt måste vi ha ett politiskt ledarskap som realistiskt säger att vi lever i en oerhört besvärlig tid och en oerhört utmanande värld. Jag tror inte att vi löser alla de här problemen med en gång. Jag tror inte att alla de här problemen kan lösas i Bryssel. Men Bryssel och det europeiska samarbetet är ett av de allra viktigaste demokratiska instrumenten vi har för att hantera detta. Sen krävs ett politiskt ledarskap som talar om för människor hur det faktiskt är.
Men du menar att det vi måste göra är att få folk att fatta att världen är svår och det går inte att lösa?
Bland annat, det går inte att lösa alla problem på en gång, men vi måste hantera dem. Ja. Och har vi inte det europeiska instrumentet att hantera dem så kommer vi aldrig att klara dem överhuvudtaget.
Och hur ska man göra för att kunna behålla det europeiska instrumentet?
Vi klara det hela, men det garanterar inte omedelbart framgång. Vi har inte framgång med svensk politik heller på en lång rad olika områden som bekant.
Men är du bekymrad över den risken att det faktiskt är så att fler och fler tappar, inte förstår den här komplexiteten, förväntar sig för mycket av EU och därmed också tappar liksom förtroendet?
Ja, och där handlar det om politiskt ledarskap. Jag sa att man upptar in Sverige alltid mycket i sammanhanget. Men alltså, det finns en medieaspekt av detta som vi inte ska glömma som är mycket viktig när vi tittar på det engelska resultatet. Mm. Där det finns media i olika europeiska länder, men Storbritannien har varit det främsta exempel på detta som tar som affärsmodell. Att sprida egentligen osanningar och hetsa i en nationalistisk anda mot europeiska samarbetet. Sen krävs det tydliga politiskt ledarskap i olika länder. Ann Linde sa det också att det har funnits en tendens att bara klaga på Europa hela tiden från politiska ledare. Det har varit liksom populärt. Det har varit en spottkopp som man har använt sig av. Och det är oansvarigt. Politiskt ledarskap handlar ju också om att förklara ibland komplicerade sammanhang för människor. Politiska ledare är där för att leda. Och det är inte alltid att de har gjort i de här frågorna.
Ann Linde, EU-minister, sitter i studion och viftar. Du ville komplettera någonting här?
Ja, jag ville fortsätta det spåret som Carl Bildt är inne på när det gäller att hantera de olika frågorna. För något av det som är, tycker jag, viktigast med EU, det är ju att du ser att här har du riktigt komplicerade frågor som vi måste försöka lösa tillsammans. Exempelvis flyktingkrisen kan ju inte varje enskilt land lösa själv. Men däremot så kan du ju gemensamt försöka hitta lösningar, och då är det ju så precis som det är i Sverige på vilken nivå som helst, att du får ju inte en perfekt lösning, men du kommer ju en bit närmare för att lösa det. Och du har ju exempel på där EU spelar en oerhört stor roll, men som tyvärr inte kommer fram så mycket. Parisavtalet för ett bättre klimat, det hade inte kunnat genomföras och bli till om det inte var för EU hade gått in med ett starkt politiskt medlemskap och mycket pengar faktiskt. Så att det är ju inte så att man får ge bilden, och det är ju precis som Carl Bildt säger där, att EU ska komma in och lösa allting som man inte kan lösa själv på nationell nivå. Men EU kan komma en bit närmare en lösning. Och just det här att det varje vecka sitter ministrar från alla möjliga områden med fiskeripolitik, med utrikespolitik, med arbetsmarknadspolitik, med socialpolitik och försöker komma närmare för att få i princip bättre liv och bättre lösningar för medborgarna i Europa. Det tycker jag det är något som man absolut inte får underskatta. Men det är ju inte svart eller vitt. Det är ju inte så att liksom, nu har vi ett jätteproblem, EU måste lösa det, annars är EU inte bra. Utan man måste se på att det är en del i en process. Och det är därför det är så olyckligt att Storbritannien också har dratt sig ur denna process. För de är så stora och viktiga, så vi hade behövt ha kvar dem i detta ständiga pågående försök att lösa svåra frågor som vi måste lösa gemensamt.
Ni är ganska eniga om det här att det finns en svårighet när det gäller att kommunicera vad det är som pågår och hur världen ser ut och verkligheten är. Och Carl Bildt, du lägger ganska mycket skuld på medierna, inte minst när det gäller Storbritannien. Men där är det ju lite känsligt, för vad är alternativet? Inte kan man gå in och styra vad medierna gör?
Nej, det kan man som bekant inte göra, men media har egna ansvar. Ifall vi tittar på tidningar som The Sun och The Daily Mail, titta på vad de har skrivit under de senaste 6 månaderna eller 6 åren, så är det ju en nationalistisk hetspropaganda som de har bedrivit. De har tagit som affärsmodell explicit att sprida de facto lögner om det europeiska samarbetet. Det är klart att det sätter sig så småningom.
Men vad menar du att man kan göra åt det då?
Nej, jag tycker att man kan debattera det i alla fall. Det är ingen tvekan om det. Jag tycker att media kan inte gå fria från kritik i just det här fallet. Nu talar vi om Storbritannien. Vi talar inte om Sverige i det här fallet, även om jag inte tillhör dem som anser att man ska stå fri från att kritisera media i Sverige heller, i Sverige, om det finns skäl till det. Men i Storbritannien så är det ingen tvekan om att mediebilden eller mediasituationen har varit en av de faktorer som har bidragit till detta. Sen har vi alla ett ansvar, politiker, media, att informera om vad som händer. Och där är det ju så, politiker såväl som media, vi har ju en tendens att fokusera på det som inte fungerar av lätt insedda skäl, på det som är problem. Men det är som Ann Linde säger, EU har varit en, utan EU i miljö- och klimatpolitiken så hade det inte varit en Paris eller åtskilliga andra saker inträffat. Det tenderar vi att glömma bort. Vi ska inte glömma att man klarar det då krisen relativt väl i slutändan. Vi har inte löst alla ekonomiska problem vare sig i Italien eller i Sverige. Men vi undvek en ännu mycket allvarligare ekonomisk kris som kunde ha inträffat. Och det finns åtskilligt annat där jag tycker att det europeiska samarbetet dock har visat att det är både nödvändigt och möjligt. Och så är det då min tes som jag tror dessvärre är riktig. Att i den här farliga och mer utmanande tid som vi lever i världen idag så är det europeiska samarbetet mer nödvändigt än någonsin. Våra länder är helt enkelt för små för att klara de stora problemen. Och då måste vi sätta oss ner och samarbeta. Det innebär ingen garanti för att vi lyckas med allting. Vi lyckas inte med allting i Sverige heller på en gång. Men utan europeiska samarbetet så är det enda som är alldeles säkert är att vi kommer att misslyckas.
Så Carl Bildt, vad önskar du ska hända nu med den europeiska unionen efter det här?
Ja, jag önskar att detta leder till mer av en framåtsyftande europeisk debatt i alla europeiska länder, inklusive Sverige. Att vi får de här frågorna mer på den politiska dagordningen, det tror jag är viktigt. För det leder till att Ann Linde sa att det finns en låg medvetenhet om de europeiska frågeställningarna i den samlade svenska samhällsapparaten. Det är illa om så är fallet, och så är tydligen fallet. Och då är det en bred demokratisk debatt som är sätt att hantera detta.
Hur mycket är det också tecken på att det faktiskt är lite för svårt att förstå? Det är lite för komplicerat och kunde vara enklare för folk att förstå?
Det är komplicerat, men jag menar, hur många i Sverige är det egentligen som vet hur arbetet går till i Sveriges riksdag? Eller för den delen i Sveriges regering, eller de olika myndigheterna? Det politiska arbetet i en komplicerad tid är ofta relativt komplicerat. Men det ställer ju ett visst krav på de som vill ha politiska förtroende på oss och på media att försöka förklara komplicerade saker. Sverige är också relativt komplicerat. Det europeiska samarbetet är ännu mer komplicerat. Där har vi då ett samarbete mellan 28 och småningom 27 tyvärr. Länder med lite olika politiska traditioner, lite olika kulturella inriktningar, lite olika historiska erfarenheter. Och det är klart att det innebär att kompromissandet är ibland ännu mer komplicerat än vad det kan vara till exempel i Sveriges riksdag. Det är inte alldeles enkelt heller för den delen.
I studion här har vi också med oss Björn Fägersten som är chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag har då suttit här och lyssnat på Carl Bildt och Linde. Jag tänkte, både Carl Bildt och Linde värjer sig lite grann mot bilden av att EU-missnöjet växer i Europa. Och det är klart att det här är två personer som har en positiv inställning till EU och har någon form av eget syfte, höll jag på att säga, i att tycka det. Vad kan du säga om hur missnöjet egentligen ser ut med EU runt om i Europa?
Det finns såklart ett missnöje, men sen ska man ju komma ihåg att det ofta finns ett ganska stort missnöje även mot nationella politiker och nationella institutioner. Så det är inte så att EU alltid sticker ut i den bemärkelsen. Något som också är ganska tydligt är att det som visade sig nu i Storbritannien är ju också något av en generationsklyfta. Och det visar sig också i andra europeiska länder. Det vill säga att ungdomar och unga människor är mer positiva och har en positivare bild av EU än äldre. Och där hade man kanske trott att just de äldre som har erfarenhet, vissa av dem, av världskrig etc. skulle vara mer positiva. Så det var det som var tanken med Europeiska unionen, att man skulle bygga bort risken för krig i Europa. Man kan säga att det narrativet eller den bilden av Europa har ju inte riktigt stått sig, eftersom det är den befolkningsgruppen som nu är mest kritiska.
Är det på något sätt en del av hoppet för EU framöver nu då, att den yngre generationen är mer positivt inställd?
Ja, alltså, det här kan ju svänga snabbt som vi också hörde, och med dagsformen på europeisk politik så förändras det snabbt. Det är lite av en paradox i Storbritannien att när väl de här förhandlingarna som nu tar vid lär vara avklarade om några år, då kommer ju i stort sett de rätt unga väljargrupperna som röstade för att stanna kvar var i majoritet i Storbritannien. Så att det är klart att det finns en sån rörelse. Men jag tror också att man måste vara lite ödmjuk inför att varför folk faktiskt har röstat emot, om vi tittar på Storbritannien. Men det handlar i grunden om de som vinner och de som förlorar på globalisering. Och det måste man nog ta på allvar. Det kan inte bara kommuniceras bort, utan det finns på sätt och vis en befogad oro för vad globaliseringen gör med våra samhällen. Och där, jag menar, det är någonting som dels kan hanteras på EU-nivå, men också inom medlemsstaterna. Men det är klart, det finns en paradox här, att av rädsla inför framtiden så har britterna gjort sig av med i alla fall ett av sina verktyg att faktiskt påverka framtiden.
Är politikerna lite blinda för den delen som du nu säger? För vi hör ju både Linda och Bildt prata om att kommunikation är viktigt. Vi måste få folk att förstå vad det egentligen är EU gör. Att det är mycket mer där nyckeln i än reformen. Förstår de inte riktigt det här som du pratar om, att det handlar om de som har och de som inte har, och den aspekten? Tar man inte det på tillräckligt stort allvar?
Jo, alltså jag tror att det ser väldigt olika ut i olika länder, men det är såklart otroligt mycket svårare, och det finns inga enkla lösningar till hur man ska anpassa ländernas system för att vara mer resilienta i tider av nu globalisering. Att kommunicera är såklart enklare. Men sen så tror jag, som du var inne på här, att kommunicera handlar inte bara om att förklara hur det funkar, utan också att förklara att det här väldigt byråkratiska, väldigt irriterande maskineri som är den europeiska unionen fortfarande är bättre än de alternativen som vi i historien har provat för att sköta internationella relationer i Europa.
Och det här som Carl Bildt säger, om jag lite grann övertolkar kanske det, men ungefär så menar han ändå att vi måste få folk att fatta att det går inte att lösa alla problem. Världen är svår och komplex, och om inte den går att lösa så kan vi inte skylla det på EU. Är det liksom, hur enkel är den vägen på något sätt att få folk att förstå det och på så sätt faktiskt öka förtroendet för EU?
Ja, det tror jag är ganska svårt. Jag menar, och det påverkar såklart också förtroendet igen då för våra nationella politiker och för våra nationella politiska institut. Men jag tror att det finns, eller institutioner, det finns en sorts paradox här också, att EU målas ju ofta upp som en sorts mäktig superstat som tar över våra liv och våra länder. Samtidigt visar ju just det här exakt hur bräckligt samarbetet är. Jag menar, nu har vi i stort sett en inrikespolitisk uppgörelse i ett av medlemsländerna som har lett till att hela unionen står inför någon sorts nära döden upplevelse. Så samarbete är bräckligt, och det måste förklaras, men också, jag menar, vinna stöd för i varje ny generation. Och uppenbarligen också i äldre generationer måste återigen se vinsterna av samarbete.
Vad tänker du om behovet av reformer och att förändra på något sätt EU? Är det liksom, finns det någon väg där, eller är det kommunikationen som är vägen nu?
Ja, så här, alla vill ha reform, men alla menar olika saker med reformer. Vilket vi säkert kommer att få höra från våra politiker här snart. Så visst krävs det någon sorts förändring. Men det finns ju en bild av nu när Storbritannien hoppar av, så kommer Tyskland och Frankrike snabbt föreslog olika saker, jag menar, mer federala lösningar, då har jag väldigt svårt att se. Dels för att det inte finns någon samsyn mellan de här länderna, men också att det inte finns någon acceptans. Jag menar, det finns ett utbrett EU-skepsis även i, jag menar, så kallade, de grundar länderna. Men så i grunden är det ju, det är precis samma kalkyl som länderna som är kvar i EU har, som Storbritannien nu har utanför EU. Det vill säga, hur mycket av vårt nationella handlingsutrymme är vi beredda att byta ut mot samarbetets vinster, att få inflytande över andra, att kunna göra andra saker, att få stordriftsfördelar. Det är precis den kalkylen som medlemsländerna nu i unionen sitter kvar med. Men där tror jag nu, när det gäller på EU-nivån, så handlar det snarare kanske mer om att implementera, att rätta till några av de, vad ska vi säga, halvmesyrerna som vi har haft i EU under ett tag. Vi har en valuta utan egentligen ekonomisk politik. Vi har ett migrationssystem utan gemensamt mottagande som fungerar etc. Där måste man nog bestämma sig. Ska vi restaurera det här eller ska vi riva det?
Tack så mycket, Björn Fägersten, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Du sitter med oss och ska också analysera efter debatten som vi ska ha alldeles strax. Vi säger också tack till Ann Linde, EU-minister, och Carl Bildt, tidigare utrikesminister bland annat, som var med oss i inledningen av detta konflikt, som ju alltså är lite annorlunda med anledning av britternas historiska folkomröstning igår. Vi vet som sagt att missnöje sedan vann där och att britterna kommer på ett eller annat sätt att lämna unionen. Men Storbritannien är ju inte unikt, precis som vi har pratat om. Missnöjet finns runt om i Europa, till exempel på den europeiska landsbygden. Och vi ska nu lyssna lite grann på hur det lät i förra veckans konflikt, när vi fick höra exempel på hur det kan låta i tre europeiska byar. Det handlar om en by i nordöstra Polen, en by i Burgenland i Österrike på gränsen till Ungern och så en by i franska Alsace, där många är kritiska till EU.
Kriget och nazisternas härjningar här har märkt oss alla, säger Patrick. Mina föräldrar pratade ständigt om det. Så hur kan man vara så negativ till EU här, där krigets fasor fortfarande är så påtagligt närvarande? Unionen är ju till stor del ett fredsprojekt, säger jag. Men Michel protesterar. Ett fredsprojekt? Nej, nej. De vill få oss att tro att det handlar om fred. Men det handlar bara om pengar. Vad vill ni se istället då, frågar jag.
Que chaque pays travaille lui-même, gère ses propres fonds et son propre truc, qu'il soit, comment dire, son propre chef.
Svaret, att varje land sköter sig själv, är sin egen chef, som det var innan EU.
Qu'il puisse décider lui-même de ce qu'il a à faire, et pas qu'on soit commandé par un groupement qui est à Bruxelles.
Merci.
Au revoir,
salut Thierry.
Här i Kobylin har man tydligt känt av hur beslut i Bryssel kan ha en negativ inverkan på livet och ekonomin. För även om mjölkmaskinerna surrar här morgon och kväll, så får mjölkbönderna allt svårare att gå runt. Sen EUs omdiskuterade system med mjölkkvoter, det tak på produktionen som fanns i varje medlemsland med böter för den som översteg sin kvot, sen det avskaffades förra året har konkurrensen hårdnat och de små lokala producenterna här i Kobylin är oroliga för hur de ska klara sig i den nya tillvaron.
Na przykładzie, jakby dobrze widać, że decyzje Unii Europejskiej mają też znaczenie dla takiego regionu jak Podlasie, dla Polski.
Det är ett exempel som visar tydligt hur mycket beslut som fattas i Bryssel påverkar en region som vår, säger Bogdan Piszatowski. Burgenland, som till invånarantal och storlek kan jämföras med Bohuslän, hör till de regioner som har fått mest generösa EU-bidrag. Pengar som har möjliggjort nya vägar, sjukhus, yrkesskolor och stöd till jordbruket och turistnäringen bland mycket annat. Ändå önskar han sig ett annat EU.
Det måste en Europa geben, en Europa der Vaterländer.
Ett fädernesländernas Europa där varje land har absolut suveränitet är vad Schurz vill se. Istället för vad han kallar den centralistiska globaliserade utformningen av EU som lägger sig i alldeles för mycket detaljer.
Jag skulle mig önska att dieses Heimatgefühl wieder mehr kommt. Das kann man vergleichen mit Filmen. Bei uns heißt das Heimatfilm, nicht?
En starkare känsla för hembygden önskar han sig, som i de naturromantiska hembygdsfilmerna som ofta visas på tv på söndagar. Varje land borde värna sin egen kultur. I Sverige det som är typiskt svenskt och här det som är typiskt österrikiskt, säger Johan Schurz, i en del av Europa som mer än många andra präglats av att människor, språk och kulturer kommit och gått genom århundradena.
Ja, det där var några smakprov från de längre reportage som sändes i Konflikt förra lördagen. Vi hörde fransmän som helt vill lämna EU, polacker som är irriterade över att EU domderar med Polen och så österrikare som gärna ser en återgång till fädernelandet. Det var Anja Salberg, Tella Jonsson och Daniela Markvart som hade besökt byer runt om i Europa för konfliktsräkning. Och det där är alltså några exempel på hur missnöjet med EU kan låta. Vi har nu med oss fyra svenska politiker som ska diskutera hur EU ska förhålla sig till det här växande missnöjet. I en studio i Bryssel har vi med oss Malin Björk, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. I en studio i Sundsvall finns Jonny Skalin, Sverigedemokraternas EU-politiska talesperson. Här i studion finns Birgitta Olsson, före detta EU-minister för Liberalerna. Och så på telefon har vi med oss Marita Ulfskog som ju sitter i EU-parlamentet för Socialdemokraternas räkning. Välkommen alla fyra.
Tack.
Tack.
Jag tänkte att vi ska börja med att gå laget runt. Att ni alla ska få ge ett exempel på vad ni tycker är den viktigaste och kanske också, även om det kanske är lite hoppfullt, den mest realistiska förändringen av EU för att möta det folkliga missnöjet. Men innan vi gör det så vill jag också att vi pratar om en annan del av EU-kritiken. För de här rösterna som vi hörde nu, de har ju företrädesvis nationalistiska förtecken kan man väl säga. Men det kommer ju också kritik från andra håll och den kritiken låter lite annorlunda. Malin Björk, Vänsterpartiet, kan du beskriva lite kort hur den kritiken låter?
Ja, den går ut på det var ju en del i omröstningen kring euron och även till medlemskapet att det finns EU är helt uselt ur ett vänsterprojekt liksom, att fördraget fastlägger vissa maktförhållanden där storföretag och banker och marknaden går före miljö, går före arbetstagarens rättigheter. Och det blir ju väldigt tydligt när det gäller att svenska kollektivavtal inte gäller i Sverige, hur man hanterade eurokrisen där Greklands ekonomi slogs i bitar och man ser också vad som händer i Spanien och Portugal och Irland. Och i den ramen så kan man däremot integrera andra saker, till exempel det är inga svårigheter att ha ganska antidemokratiska regeringar som Ungern och Polen. Och det är inget problem att göra samarbeten med Turkiet och andra för att stoppa människor på flykt. Utan det går att rymma i den här liksom ramen där man sätter marknaden och storföretagens intressen först. Och det gör EU till ett uselt vänsterprojekt. Vi är för internationellt samarbete, men vi vill att det ska vara på schyssta villkor. Och då måste man också kunna driva på miljöarbete, man måste kunna driva på sociala rättigheter och vi måste kunna stå upp för en human flyktingpolitik.
Mm. Tack så mycket för det då, Malin Björk. Då ska vi alltså ge oss på att prata om vad man ska göra för att möta den här kritiken mot EU. Nu hörde vi visserligen både Carl Bildt och kanske framförallt Ann Linde var lite skeptiska till hur omfattande den här kritiken är. Men vi hör ju ändå många röster och det är det väldigt många pratar om. I alla fall efter gårdagens omröstning i Storbritannien. Så jag skulle vilja alltså ert bästa och mest realistiska förslag för att möta kritiken mot EU. Och jag lämnar först ordet till Birgitta Olsson, Liberalerna. Hur låter ditt bästa?
Nej, men det känns ju idag som liberal Europavän som man vaknar upp till en europeisk baksmälla som är väldigt sorgsen. Jag känner mig oerhört liksom besviken på den fronten. Men då tror jag det är viktigt att tänka så här att man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Man ska verkligen ta människors djupaste oro på störst allvar. Det är väldigt viktigt som politiker. Men det är också viktigt som politiker att leda en opinion, inte bara följa en opinion. Vi är ändå här för att vi tror på vissa ideologiska sidor. För mig är liberalism och internationalism väldigt viktigt och där är Europaprojektet en central del av det. Och då tror jag att det är viktigt att tänka att vi lever i ett tidevarv just nu som präglas mycket av populism, av nationalism, av enkla lösningar på väldigt svåra samhällsutmaningar. Och då är det inte min uppgift som liberal att bara följa den opinionen på det sättet, utan att ge motstånd, att faktiskt visa på varför Europasamarbetet har varit bra för vår ekonomi, för frihet och öppenhet, att försöka förstå det, mota den oligrind, att vara väldigt, väldigt tydlig. Samtidigt så måste jag ju som liberal Europavän se att det finns utmaningar i Europa vad gäller demokratiunderskott. Jag kan tycka att besluten tas väldigt, väldigt snabbt, väldigt, väldigt ofta. Det är bara drygt hälften av EUs nu då 27 medlemsländer som har någonting vad man skulle kunna säga är som en svensk EU-nämnd. Det vill säga att man förankrar besluten i det nationella parlamentet så pass tydligt som vi ändå gör i Sverige. Och det går rätt snabbt i Sverige också ibland. Så jag tror att det är viktigt att se det. Att människor känner ibland oro för att EU-projektet har blivit stort. Att det är inne på en del fält där man kanske känner att man vill ha en reflektion. Men det innebär ju inte som sagt att man inte måste kunna kräva också fördjupning på en del fronter. Och där är ju vi rätt unika, liberalerna, för vi säger ju ärligt och öppet att man måste ge EU mera makt på en del fält. Ska vi stoppa människohandel och sexslaveri? Ska vi stoppa terrorismen? Ska vi stoppa den gränsöverskridande grova brottsligheten? Då måste EU få mera muskler på det fältet. Vi har pratat om ett europeiskt FBI. Ska vi stoppa miljöutmaningar? Eller ska vi stoppa klimat och utsläpp med mera? Ska vi se till att vi får en progressiv miljöpolitik? Då måste också EU få mera muskler på den fronten. Så det är viktigt att se också att ibland kanske EU ska ha mindre makt på vissa fält, men vi måste också ge mer makt. Det måste vi värdiga med.
Säger Birgitta Olsson, Liberalerna alltså, som ju står på den ena sidan får man säga när det gäller synen på EU, tillhör det mest positiva kanske riksdagspartiet. Johnny Skalin, Sverigedemokraterna, hur låter ditt och ert förslag på hur man ska möta missnöjet med EU runt om i Europa?
Jag tror att vi måste vara öppna och tillmötesgående mot de folkopinionsströmningar som nu sker runt omkring Europa. Det här handlar inte bara om England, utan det finns en stark opinion mot EU i många europeiska länder. Till och med i Tyskland, som är kanske det mest drivande landet i den europeiska unionen, finns det starkt motstånd mot EUs misslyckanden, där tyska medborgare, skattebetalare, måste betala för misslyckandet i Grekland till exempel.
Och så vilket är er lösning?
Ja, vår lösning är ju såklart att vi måste backa bandet. Vi måste överföra tillbaka makten från den europeiska unionen till medlemsstaterna. Och framförallt ur mitt perspektiv från EU till Sverige. På ett liknande sätt som England nu har gjort. Det är för att det är ett faktum att EU bestämmer mer och mer. Ska vi ha demokratier ute i Europa och folken ska få möjlighet att välja sina politiker, så måste de politikerna få verktygen att kunna utöva den makt de har fått från sina väljare. Så är inte fallet idag. Där 60% av besluten i lokala församlingar, 50% i landstingen och regionen och 43% av Sveriges lagstiftning sker under påverkan av EU.
Men finns det inte risken att man tappar själva poängen med samarbetet då, om det blir för mycket makt tillbaka till nationerna?
Jag menar på det att ett samarbete, det bygger på att man är överens om någonting, eller hur? Om man är överens om någonting så kan man bygga vidare på det hur långt som helst, bara att man är överens. Och det behöver inte betyda att man måste bygga en överstatlig union som går mot en federation för att bygga ett samarbete mellan öppna och fria stater. Tvärt emot så motverkar det hela syftet med samarbeten.
Så lite grann ytterligheten till Birgitta Olsson, med andra ord Johnny Skalin och Sverigedemokraterna, kan man säga. Malin Björk, Vänsterpartiet, vad säger du och ni i Vänsterpartiet då, är den bästa vägen framåt nu från där vi står idag?
Ja, men vi utgår då från att den analysen som vi gör, att EU är uselt ur ett vänsterperspektiv, därför att det fastlägger att marknaden och storföretagen går. Då skulle vi vilja se att man tar tillfället i akt. Man kan inte kommunicera bort liksom reella politiska problem.
Malin Björk, jag tror att vi ska...
Vi
har problem med kopplingen till dig. Det kan hända att vi eventuellt behöver ta dig på telefon, och du kommer ofta få återkomma och prata. Vi hör i alla fall dig säga att man inte kan kommunicera bort problem. Vi försöker att lösa det med telefonen, och så släpper vi istället in så länge Marita Ulfskog. Och ja, du kan gissa vilken fråga du får. Vilket är er lösning?
Jag tycker det var intressant att Carl Bildt sa att det är för små länder i EU för de stora frågorna. Jag tror inte alls att det handlar om storleken på länderna. Jag tror att det finns beslut, det finns en ordning inom EU som innebär att man gör människor lite för små och svaga. Vi har hållit på och jobbat nu i evinnerliga tider för att få till stånd en ordning på arbetsmarknaden i Europa som innebär att man inte konkurrerar med varandra om att sälja sig själv till dåliga arbetsvillkor och låga löner. Och det där har vi stött på motstånd för varenda gång. Så länge vi gör människor i EU till konkurrenter om trygga levnadsvillkor, så länge kommer vi att ha väldiga problem, och därför så är det här vår högst prioriterade fråga. Tänk om vi i den socialdemokratiska gruppen hade kunnat få igenom att EU hade beslutat om ett utstationeringsdirektiv om insatser mot social dumping på arbetsmarknaden före den brittiska folkomröstningen. Jag är övertygad om att resultatet hade påverkats åt ett annat håll. Men det är ju sådana som befinner sig på den högra sidan i politiken som ser till så att vi inte får majoritet för den typen av förslag. Så trygga människor, de är aldrig små, de är alltid stora. Och det är kärnfrågan i hela EU-samarbetet och absolut i debatten i Storbritannien också.
Birgitta Olsson, Liberalerna. Vi håller alltså fortfarande på att få kontakt med Malin Björk som vi har lite dålig kontakt med just nu. Men du kan väl bemöta det som Marita Ulfskog säger här. Trygga människor blir inte missnöjda.
Nej, det är ju samtidigt också en diskussion, vad ska EU syssla med och vad ska EU inte syssla med. Och jag kan ju säga som liberal, även om jag är federalist och en djup Europavän, är ju väldigt skeptisk till att skapa för mycket av ett socialt Europa där välfärdssystemen alltså blir detsamma. För vi är olika som olika länder, och att EU blir förvandlas till en slags transfereringsunion.
Jag tror att kan du förklara vad du menar med det?
Ja, jag tror att svenska folket är rätt ointresserade av att politiker i Bryssel skulle bestämma hur svensk barnomsorg skulle se ut eller hur svensk föräldraförsäkring skulle se ut. Det tror jag man tycker att det bestämmer man nationellt på hemmaplan. Så där tror jag också att jag tror tvärtom att där skulle EU-föraktet kunna öka faktiskt om man har för mycket av den politik som många i vänstern eftersträvar, alltså på europeisk nivå. Där tror jag man ska vara väldigt, väldigt tydlig på den fronten. Däremot när det gäller de här alltså stor...
Det är ju ingenting som jag föreslår, utan jag talar om utstationeringsdirektivet där man helt enkelt inte ska konkurrera med löner och arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Jag talar inte om barnomsorg eller annat.
Men däremot om man då diskuterar, om vi går tillbaka till den svenska modellen på arbetsmarknaden, så kan man ju också förstå att den är också rätt unik i Europa. Och det finns ju också alltid en stor risk när den förs upp på europeisk nivå, att det inte är säkert så att det är den svenska modellen som blir den allmänna lösningen. Att det kan ju också bli bakslag. Så jag tror att det är viktigt att se att det finns ett risktagande också i de frågor som drivs fram på det sättet.
Vad säger du om det, Marita Ulfskog?
Jag tycker det är förvånansvärt. Därför att vad som sägs här av Folkpartiet är alltså att social dumping är okej. Låt oss konkurrera med... inte att vara bäst på det vi gör, utan att konkurrera med låga löner och taskiga arbetsvillkor. Det vill säga, nu när vi ska bygga väldigt många bostäder i Sverige, är det så att vi fortsatt ska ha byggnadsarbetare som kommer från östra Europa eller från Makedonien och jobbar och bygger en massa bostäder och ramlar ner från tak och höga höjder och slår ihjäl sig därför att det inte är vettiga villkor. Det är inte firmer som gör jobbet, som ser till så att de har säkra arbetsplatser och att de får löner som är rimliga och vettiga.
Tack så mycket så länge där, Marita Ulfskog. En aspekt naturligtvis på det här missnöjet med EU. Nu har vi med oss Malin Björk, Vänsterpartiet igen, så nu ska du få berätta vilket som är Vänsterpartiets bästa förslag för att möta det missnöje som vi nu ser växa mot EU. Men man kan inte kommunicera bort problemen, var ungefär vad du sa när du blev avbruten.
Okej, här är jag igen. Jo, nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att se att vi behöver förändra EU. Och där har vi ju varit väldigt tydliga. Vi vill se att vi går in och gör det från ett liksom vänsterprogressivt håll. Vi vill ha ett socialt protokoll som kan garantera arbetstagarens rättigheter, det som Marita Ulfskog var inne på. Vi vill att Sverige och andra länder ska få kunna gå före på miljöområdet. Vi vill att jordbrukspolitiken, den som är ineffektiv och som designades för 50 år sedan på EU-nivå, den ska vi sköta på nationell nivå. Och vi vill att vårt undantag från euron och EMU då ska skrivas in i vårt medlemskap. Och det här skulle vara ett sätt att sätta press i en progressiv riktning på EU. Därför att som det är nu så känns det som att jag blir ju orolig när jag hör våra ministrar och för detta utrikesministrar säger att vi ska kommunicera bort det folkliga missnöje som är. Utan det här är en politisk realitet med högernationalister och nästan fascister som växer i vissa EU-länder. Och det måste vi mota tillbaka. Och det gör man bara med politik som trycker tillbaka ojämlikheten i Europa. Och som skapar trygga människor, som Marita sa.
Johnny Skalin, Sverigedemokraterna, som är med oss från en studio i Sundsvall. Vi hör ju att Vänsterpartiet vill omförhandla villkoren, Sveriges villkor för EU. Var står ni någonstans i den frågan?
Det är ju vi som har drivit den frågan i Sveriges riksdag. Nu har ju helt plötsligt Vänsterpartiet hakat på, men vad de vill omförhandla, det är lite oklart.
Vad vill ni omförhandla?
Vad vi vill omförhandla? Ja, vi vill ha tillbaka makten tillbaka till Sverige. Jag tror inte att en omförhandling kommer att leda till att vi kommer få så pass goda villkor att vi kommer vilja vara kvar i unionen. Men det är viktigt att vi omförhandlar medlemskapet, att vi sedan frågar svenska folket, vad vill ni ha för någonting? Det är för att ytterst är vi politiska företrädare för det svenska folket. Och som jag ser på det hela så har EUs makt ständigt ökat. Den ökar hela tiden. Vi har politiker som sitter i studien nu, till exempel Vänsterpartiet som driver på för socialt protokoll, säger man. Men vad gör man i praktiken? Även socialdemokrater från Marita Ulfskog. I praktiken gör man ingenting. Är det något av de här partierna som driver på för de här frågorna? Det är svar nej. Från vårt partis sida så sitter vi i en EU-kritisk grupp nere i Bryssel och utövar förändring på riktigt. Det ser vi inte minst nu i Storbritannien där vi har samarbetat väldigt nära med UKIP för att få tillbaka makten till folket. Det lyckas i England och det kan också lyckas i Sverige och i andra länder.
Men du, Johnny Skalin, du är kritisk mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet därför att de pratar om det här med socialt protokoll och så vidare, men de gör ingenting i praktiken. Men i teorin håller Sverigedemokraterna med om att det här kan vara en bra väg att överbrygga missnöjet och få folk mer med på tåget, EU-tåget.
Absolut håller med om att vi måste få ett undantag mot EMU så länge vi är medlemmar i EU. Men vad gäller socialt protokoll så tycker jag att man ska riva upp utstationeringsdirektivet istället för att bara införa ett socialt protokoll. För att driva upp hela utstationeringsdirektivet, då skapar vi ju verkliga förutsättningar för att människor från hela Europa inte kan komma hit och jobba på undermåliga villkor och löner. Vilket i sin tur skapar en lönedumpning. Så menar man allvar med det här, så riva upp utstationeringsdirektivet. Plocka fram yxan och hugga av alla dåliga sidor av det EU-fördrag som faktiskt råder nu, Lissabonfördraget. Och återför de väsentliga delarna tillbaka till medlemsländerna. Men det här är ju samtliga politiska partier i Sveriges riksdag, vill jag påstå, inklusive Vänsterpartiet, totalt oförmögen till att göra. Och det kommer bara leda till att missnöjet ökar, vilket inte mig emot. Men under tiden det sker så kommer ännu mer makt att överföras till den europeiska unionen, och det oroar mig.
Det här med utstationeringsdirektivet ska vi också bara säga för säkerhets skull, att det handlar alltså om att man kan vara, man kommer till Sverige och jobbar, men man är anställd av ett företag i ett annat land, och det innebär att man behöver inte anpassa sig efter de svenska villkoren, utan man kan betala lägre löner. Rätta mig någon om jag har fel, men det där är väl en enkla förklaring på vad det där handlar om. Hör ni, den här kritiken som kommer mot EU som ett elitprojekt. Hur ska man möta den känslan hos folket som ändå trots allt verkar växa och som ju inte minst har varit väldigt stort i Storbritannien? Hur ska man möta det, Marita Ulfskog?
Ja, för det första så tror jag att det handlar om politiskt innehåll. För det första ska ju naturligtvis inte EU bestämma om sånt som vi beslutar om bäst om i varje medlemsland. Men det EU ska besluta om, och då inte göra utifrån högerståndpunkter utan från det som handlar om fackliga rättigheter och arbetsvillkor som är vettiga. De besluten är ju inte fattade än, därför att vi inte får majoritet. Därför att framförallt högergrupperna i EU-parlamentet och högerministrar i rådet helt enkelt inte släpper igenom den typen av beslut. Så att det är en klassisk höger-vänster-konflikt, och det är klart att nu försöker Sverigedemokraterna profitera på detta, men de är ju totalt marginaliserade och kommer med också helt stolliga förslag i EU-parlamentet. Utan det handlar om de två stora grupperna. Den konservativa gruppen mot den socialdemokratiska gruppen. Och ibland så hittar vi bra kompromisser, men inte i kärnfrågorna.
Birgitta Olsson, vad säger du om det här ständigt återkommande folket mot eliten-diskussionen? Hur möter man det?
Jag tror framförallt så måste man väl tala om, för mig är det inte ett elitprojekt att miljoner unga europeer kan läsa på andra universitet utan att betala terminsavgifter. För mig är det inte ett elitprojekt att vi kan resa och jobba mycket enklare än bara ett par decennier tillbaka. Det är vardagsfrihet för vanliga människor i våra vanliga liv. Så jag tycker att det är viktigt också att det kommer fram. Många tar det här för givet som var en fullkomlig omöjlighet för inte länge sedan. Och den berättelsen tror jag måste komma fram tydligare. Sen tror jag när det gäller demokratiunderskott, att beslut sker väldigt snabbt, förhastat och ibland utan tillräcklig förankring. Det är ett reellt problem och det måste vi prata om. Och det där kan jag hålla med om bilden av att man känner att distansen till makten är för stor.
Malin Björk, vad säger du på samma fråga?
Ja, men jag tror att det finns en sak när man säger att nej, men vi ska kommunicera bort oron eller vi ska kommunicera bort okunskapen som gör att det folkliga missnöjet är där. Det är ju det, men då skjuter man alldeles vid sidan av målet. Det handlar, som jag sa tidigare, det handlar om politik och folk vill diskutera politik och de vill ha inflytande på politik. Och då måste man se till att vi har en mer demokratisk union och att vi utvecklar de delarna. Och vad det gäller, så här, jag tycker också så här, att man ska inte heller, EU-politiken är inte väsen från det nationella. Det finns höger- och vänsterkonflikter. Vi har en höger som samarbetar allt mer med extremhögern mot arbetstagare och som ställer människor mot varandra och är väldigt flyktingfientlig och rasistisk. Och där så har vi en kamp att föra och den ser vi hemma och den ser vi i Europaparlamentet. Så och vad det gäller EUs makt så är ju Vänsterpartiet den som inte vill föra över mer makt. Men vi kommer alltid ta kampen mot högernationalisterna, sexisterna och homofoberna i Sverigedemokraternas grupp.
Vi ska strax avrunda denna timme och konflikt när vi pratar alltså om EUs väg framåt efter Storbritanniens folkomröstning igår. Innan vi slutar så ska jag vända mig till Björn Fägersten igen, chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Ja du har suttit här och lyssnat på den här debatten nu. Vilken är din spontana reaktion på det vi hör?
Jag tycker en sak att ta fasta på det är att det är mycket diskussioner nu om makt. Flytta makt till Sverige eller makt till folket som i Storbritannien. Och där är det kanske viktigt att komma ihåg att makt brukar oftast sägas, det betyder att man har inflytande över någonting. Och det tror jag man kanske borde då precisera som politiker. Vilket sorts inflytande får vi egentligen? För jag menar, det är en sak att flytta besluten, men det betyder inte att man flyttar makten någonstans. De kan makten vara kvar i Bryssel eller den kan vara någon helt annanstans. Så vill man då flytta beslut så får man också förklara på vilket sätt får vi mer inflytande över frågor som handlar om att stoppa terrorism, miljöförstöringar etc. Så att, det kan vara värt att skilja just makt och inflytande och beslut där. Sen så tycker jag att det här är väl helt en naturlig politisk diskussion. Och så här ser det ofta ut i Europa. Det vill säga att olika partier vill ha helt enkelt mer av Europa på de områdena där man tror att Europa kommer driva just sina intressen. Och jag menar, det finns en EU-kritik i många länder. Det är förmodligen EU-kritiken är verkligen en del av någon sorts europeisk gemensam rörelse idag. Så att det är ingenting unikt för Sverige. Det man kan önska, alltså jag kan tycka att svenska politiker idag kanske borde fokusera på, det är det faktum att Sverige har en ganska unik och utsatt situation i EU-samarbetet idag. Vi står utanför euron. De flesta svenskar är väldigt nöjda med det. Men det ställer oss ändå i en unik position. Framför allt när Storbritannien nu lämnar. De har erbjudit ett visst skydd i och med att de inte heller var med i den gemensamma valutan. Nu lämnar de. Och de andra länderna som står utanför har ändå fortfarande idén om att de ska gå med. Och där tror jag nu, Sverige som inte vill gå med i euron, som befinner sig i en utanför position. Hur ska vi hävda våra intressen? Hur ska vi inte bli överkörda av EUs kärna? Och vad är egentligen våra långsiktiga intressen i det här EU-samarbetet? Det tycker jag att man kanske borde fokusera lite mer på.
Du pratade också om den djupa kris som EU hamnar i efter att britterna sa sitt igår, alltså lämnar. Vad skulle du säga, hur djup är krisen för EU?
Ja, det är en kris och framförallt så är det en väldigt stor osäkerhet. Jag ska säga att idag har vi en osäkerhet i Storbritannien, i den unionen men även i Europeiska unionen. På en nivå som vi inte har sett på väldigt länge. Politisk osäkerhet, ekonomisk osäkerhet. Och det här vid en tidpunkt när Europa faktiskt håller på att bli ett geopolitiskt högspänningsområde. Så det är såklart en kris eller en stor utmaning.
Och vi har också sett då, för EU har ju stått inför en ganska dramatisk utmaning, inte minst med flyktingkrisen som har varit nu. Och det har ju gått, om man får uttrycka det så, lite sisådär för EU att enas och hantera den krisen. Och så står man nu inför detta som kommer hända. Vad är det egentligen som talar för att EU kan kraftsamla och hantera det här på bästa sätt?
Det som talar för är väl att priset är väldigt högt för att misslyckas. Det vill säga om vi inte kan hantera alla de utmaningar som Europa står inför. Det å andra sidan är ju ingen garanti för att man kommer lyckas, utan det krävs ju faktiskt en sorts strategisk utblick och ett långsiktigt tänkande bland politiker, och det kanske inte är något signum för politiker generellt i Europa idag, skulle jag säga, att kunna tänka lite mer långsiktigt och strategiskt kring de här frågorna. För det vi ser i grunden efter ett Brexit är att Europa blir igen lite mer av ett geografiskt koncept och lite mindre av ett politiskt koncept. Och det är en tid när vi som europeer står inför ganska många gemensamma utmaningar.
Tack så mycket för det, Björn Fägersten, som alltså är chef för Utrikespolitiska institutets Europaprogram. Vi har också hört flera andra personer i denna timmes konflikt. Det handlar om före detta utrikesminister Carl Bildt, EU-minister Ann Linde och EU-parlamentarikern Malin Björk och Marita Ulfskog, som också sitter i Europaparlamentet. Johnny Skalin, som är Sverigedemokraternas EU-politiska talesperson, och Birgitta Olsson, tidigare EU-minister. Den här något annorlunda sändningen av Konflikt efter gårdagens historiska besked är därmed praktiskt taget slut. Konflikt tar nu sommaruppehåll, är tillbaks i etan den 27 augusti. Mer Konflikt finns att lyssna på i podd och på vår webb, och där hittar du bland annat förra veckans program om Brexit och nationalismen. Vi som har sänt Konflikt denna midsommardag, vi tackar för oss. Vi tipsar också naturligtvis om att följa utvecklingen när det gäller just den brittiska folkomröstningen, bland annat på sverigesradio.se och i våra kommande nyhetssändningar. Producent, det var Ulrika Bergqvist, tekniker Heinz Wennin, sändningskoordinatorn idag heter Ensi Ukkola, och jag som heter Linda Thulin, jag säger tack för visad uppmärksamhet och en fortsatt trevlig midsommarhelg.